Kul att se er här idag. Kul att jag fick komma, för att få tillfället att komma hit idag. Känns väldigt roligt. Jag heter ju Patrik, som ni kanske har hört redan. Förstått. Och jag har ju mina rötter faktiskt i Svenskfinland då, som ni kanske också en del av er har redan fått höra och sådär. Och jag brukar åka hit ganska ofta då till Korsnäs då, där min pappa bor då. Men född i Sverige och... Fast när jag har bott i Finland i 7 år då, så 92 så åkte jag till Arken då, på bibelskola då. Arken är ju en församling i Stockholm då, där vi sysslar ganska mycket. Vi har liksom visionen mycket där i församlingen är att Gud ska få komma och möta oss med sin kraft till hälsa och helande, till kroppen och själen. Och jag har själv gått den bibelskolan flera år då. Och jag har också hälsningar förstås från församlingen till er och från pastor Linda och Gunnar också. De hälsar er. Och vi jobbar mycket med helande och att Guds kärlek ska få möta individen. Också förstås massorna, men just att vi ska få det här personliga mötet med Guds kärlek. Och det blir så förvandlande när du och jag får möta Guds kärlek. Då kan vi börja slappna av, vi kan få börja bli mera oss själva. Vi kan få börja hitta oss själva i Guds plan. Du är så dyrbar. Du är så älskad och Gud vill att du ska hitta dig själv tillsammans med honom. Och därför så har han gett oss Guds ande. Den heliga ande har kommit, som vi redan har fått höra här. Det är pingstdagen, det är underbart att få påminna sig om att den helige ande har kommit för att förmedla Guds närvaro till oss. Den helige ande är ju Gud och han förmedlar det som Fadern har på sitt hjärta. Det som Jesus har på sitt hjärta vill han förmedla till oss varje dag. Jag tänkte dela om vem vi är i Kristus Jesus och vad Gud Fadern har i sitt hjärta för oss. Och där har den helige ande en så viktig roll alltså. Vi har fått, när vi blir uppfyllda av anden, vi får ta emot det här tungotalet också. Då blir det en väldig hjälp för dig och mig att få leva i Guds vilja, att få ta emot hans tankar. Jag blev andedöpt faktiskt på Vassor lägergård för länge sedan. Det var Stefan Sigfrid som bad för mig och jag gick fram till förbön och jag kände att någonting hände, men jag vågade inte tala ut det först. Jag fick några ord, men jag tänkte att det här är bara från mig själv. Så jag talade inte ut det då, men jag åkte hem sedan på söndagen. Jag kände hur det bubblade på insidan. Så Gud hade gjort någonting där. Men jag fick några ord. Jag började tala ut dem mer och mer. Jag kommer ihåg att det var Chattalamanda, Chokolomonda. Jag bara höll på där och upprepade det liksom. Och jag var i bön och jag bad tillsammans med andra och sådär. Det var som att Gud förlöste den här gåvan mer och mer inom mig då. Och det har varit en väldig välsignelse. Jag vill bara uppmuntra dig att om du är här och kanske ännu inte har fått ta emot dopet i den heliga ande, så sträck dig och tro på att Gud, han har gett dig sin fria gåva. Den gåvan är för alla. Tungotalet har varit väldigt, en väldig välsignelse i mitt liv faktiskt. Jag kommer ihåg för länge, länge sedan. Så var jag i min lägenhet, jag var ensam och blev lite konstig atmosfär. Jag fick lite jobbiga tankar, det var som fienden försökte liksom komma och så in fruktan och tankar och betryck och sådär in i mitt sinne då. Så det kändes lite jobbigt där och jag började be i tungor. Och så fick jag bara ett ord, abrek, abrek, abrek. Och jag bara upprepade, jag visste inte vad det betydde. Jag hade ingen aning om, det bara kom på insidan av mig. Och jag bara igen och igen, abrek, abrek, abrek. Och det bara mitt i alltså bara kändes som att atmosfären förändrades. Guds närvaro kom in och liksom det här mörka, det här jobbiga tankarna, betrycket, det bara släppte. Och Gud kom med sin närvaro. Och sen det var så roligt att kanske det var flera år efteråt, eller i alla fall en lång tid efter den här händelsen, så råkade jag läsa i Gamla testamentet, tror jag, första Mosebok. Och så bara mitt i allt så kommer jag ihåg, så står det här ordet abrek. Och jag bara, va? För det här blev så starkt för mig, just den här upplevelsen, så att jag kom ihåg det här ordet. Och så ser jag det där i Gamla testamentet, abrek. Och så slog jag liksom i kommentaren där, vad betyder det? Och då stod det som att det var lite oviss betydelse, men typ att fall på knä, eller ett utropsord när kungen kommer inridande in i staden. Och det var det som jag hade fått genom anden. Jag har bara ropat ut fall på knä, det här mörkret, det som försökte komma och betrycka mig. Genom anden bara, så bara hade jag fått det här ordet talat ut. Det bara fall på knä, fall på knä. Och det var som att Jesus, som är konungarnas konung, han bara kom in med sin närvaro. Och du och jag kan hela tiden genom den helige ande, genom tungotalet, arbeta tillsammans med Gud. Vi ber i tungor och sen så får vi också, kan vi få uttydning att vi ber ut det på svenska. Och det talas om i Bibeln att vi uppbyggs i vårt innersta. Vi uppbyggs i kärleksrelationen med Jesus Kristus. Allt sker genom anden. Utan den helige ande finns det inget liv. Den helige ande kom till den här jorden på grund av att Jesus Kristus, han dog för dig och mig. Jesus hängde på korset och efter han hade tagit all din synd, all min synd, all våran sjukdom, all våran smärta, så ropade han ut, det är fullbordat. Och sen efter en tid så talas det om att han åkte upp, rycktes upp till himmelen. Och jag tror att han bar fram Jesu Kristi blod, sitt eget blod, offret för våra synder. Det som vi har gjort. Och det som vi också till och med kommer kanske att göra. För vi är inte perfekta. Det händer att vi syndar. Men Jesu blod är betalningen för de synderna. Också straffet föll över Jesus Kristus. Och på grund av att Jesu blod har burits fram i himlen. I det här himmelska tabernaklet, templet. Inför Guds faderns ansikte. Så har den helige ande kommit över allt kött, står det i Bibeln. Halleluja! Och den verkligheten vill Gud att du och jag ska få leva i varje dag. Att vi ska få dra från hans strömmar av liv. Det står i Johannes 7:38. Den som tror på mig, ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram. Halleluja! Tack Jesus. Han vill ge dig glädje. Han vill ge dig frid. Och ibland så kan det vara så att du och jag också behöver öppna vår mun. Jag trodde att det bara skulle komma över mig liksom på något sätt, kanske okontrollerat. Liksom att jag, nej men vill Gud att jag ska börja be i tungor, då får han bara röra på min mun så där. Men det var jag som skulle bara röra på munnen. Jag tänkte det naturliga, men det här är bara mig själv. Men det var Gud som hade lagt något i mitt hjärta. Halleluja. Jag ska läsa från andra Korintier 3 och vers 5. Om det nya förbundet som Gud har gett till dig och mig. Förut var det lagens förbund, men nu har du och jag kommit in i det nya förbundet genom Jesus Kristus. Och i vers 5 så står det så här: inte så att vi av oss själva skulle kunna tänka ut något på egen hand, utan vår förmåga kommer från Gud. Halleluja. Han har gjort oss dugliga till att vara tjänare åt ett nytt förbund som inte är bokstavens utan andens. Ty bokstaven dödar, men anden ger liv. Han har gjort oss Han har gjort dig duglig till att vara tjänare åt ett nytt förbund. Förut var det lagens förbund som Israels folk levde i. Lagen bygger på att den som håller dessa bud ska leva genom dem. Det betyder att du gör någonting och så får du en motprestation. Du gör någonting och så får du en belöning. Du håller alla buden. Du håller, uppfyller alla kraven och då ska Gud välsigna dig. Då ska Gud hjälpa dig. Och ibland så är det som att vi lever faktiskt som om vi skulle vara kvar i lagens förbund. Vi kan vara så under inflytande, penetrerade liksom av världens sätt att tänka. Också att du och jag måste prestera, vi måste förtjäna det i våran kraft, i våran förmåga. Det är, kan man säga, lagen idag för dig och mig också, som inte är judar och som inte har liksom levt under Mose lagar. Men Gud, genom sin ande, så vill han uppenbara det nya förbundet för dig och mig också. Han har gjort dig och mig duglig till att vara tjänare av ett nytt förbund. Ja, vi sjöng en sång, det var så härligt. Jag kommer inte ihåg exakt hur det var, men jag är svag, men i dig är jag stark. I mig själv är jag svag, men i och genom anden som han har gett mig kan jag få styrka, kan jag få kraft och förmåga att vara en tjänare åt ett nytt förbund. Jag kan få möjligheter att leva ett nytt liv. Ett liv som jag inte har förtjänat. Utan det kommer till mig genom det fullbordade verket som Jesus har gjort på korset. Genom att han har utgjutit sitt blod. Genom att den helige ande har kommit in i ditt och mitt liv. Och Paulus, han säger, låter allt mer uppfyllas av anden. Varje dag får du och jag räkna med att den helige ande kommer. Han är sanningens ande. Och han vill uppenbara sanningen för dig och mig. Han vill uppenbara vad som är sant om Gud. Vad som finns i Guds hjärta för dig. Hur han älskar dig. Hur dyrbar du är. Att du har kommit ut från att leva i en prestation, i att försöka förtjäna Guds välsignelse. Och du har kommit in i nådens förbund. Halleluja. När lagen blev given, vad hände då? Lagen blev given på Sinai berg. Och Mose gick upp till berget för att ta emot lagens tavlor, stentavlorna. Men redan innan han till och med hade hunnit ner från berget så hade folket fallit i synd. De hade bett Aaron, men ge oss en guldkalv. Vi vet inte var Mose har tagit vägen. De hade sett Guds under gång på gång på gång under vandringen från Egypten. Men det räckte inte, för de hade inte den här personliga relationen med Gud. Och den har Gud gett till dig och mig, vi som lever i det nya förbundet. Israels folk, de föll i synd, för lagen kunde inte göra dem perfekta. Lagen kan inte fullkomna dig och mig. Det är bara den helige ande som kan fullkomna dig och mig, som kan förvandla oss så att vi mer och mer blir lika Jesus. Efter att lagen hade kommit, vad hände? Judarna syndade och det står att 3000 människor, de dog, de dödades. Men vad står det på pingstdagen, det som vi firar den här dagen, när den helige ande kom? Petrus predikade. Han som hade liksom varit så frimodig innan. Ja, men Jesus, jag ska inte förneka dig. Och men alla andra förnekar dig, så ska jag inte göra det. Men han förnekade Jesus. Han gick bort, han grät. Han blev förkrossad i sitt hjärta och han upptäckte sin egen svaghet. Men på pingstdagen när anden kom fick han resa sig upp i den helige andes kraft. Han fick predika och 3000 människor blev frälsta, står det. Halleluja. Det är det nya förbundet. Gud har kommit för att ge dig liv. Gud har kommit för att du ska få. Ja, det står att den helige ande har kommit för att vi ska veta vad Gud har skänkt oss. Gud längtar efter att du och jag ska mer och mer få tag i vad han har skänkt oss. Vad det innebär att Jesus har dött för oss. Att vi är förenade med honom. Att vi är uppståndna tillsammans med honom och vi lever tillsammans med honom. För att råda och regera. Vi kan läsa från Romarbrevet. Kapitel 5, vers 1 och 2. Då vi alltså har förklarats rättfärdiga av tro, har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus. Genom honom har vi också tillträde till den nåd som vi nu står i, och vi jublar i hoppet om Guds härlighet. Vi fortsätter i vers 17. Till om en endas fall gjorde att döden fick herravälde genom denne ände, hur mycket mer skall då inte det som mottar den överflödande nåden och rättfärdighetens gåva regera i liv genom denne ände, Jesus Kristus. Alltså liksom en endas fall ledde till fördömelse för alla människor, så har en endas rättfärdighet för alla människor lett till en frikännande dom som leder till liv. Liksom de många stod som syndare på grund av en enda människas olydnad, så skulle också de många stå som rättfärdiga på grund av den endes lydnad. Men dessutom kom lagen in för att fallet skulle bli så mycket större. Men där synden blev större, där överflödade nåden ännu mer. För att liksom synden fick herravälde genom döden, också nåden skulle få herravälde genom rättfärdigheten som leder till evigt liv genom Jesus Kristus vår Herre. Halleluja. Nåden skulle få herravälde genom rättfärdigheten, läste vi här. Genom att Jesus har betalat fullständigt priset för våra synder. Han tog din synd, han tog din synda identitet och han gav dig sin rättfärdighet, sitt godkännande. Rättfärdighet betyder att alla Guds krav, hela Guds standard är uppfylld. Du och jag kunde inte uppfylla det. Du och jag kunde inte uppfylla Guds standard, leva ett perfekt liv. Men Jesus Kristus, han levde ett perfekt liv för dig och mig. För att du och jag genom hans perfekta lydnad skulle få ta emot en stämpel, en ny identitet. Istället för att vara en syndare, när du tar emot Jesus Kristus som Herre, så blir du en ny skapelse. Du blir godkänd på insidan. Du får bara komma inför Gud, inför Fadern, frimodigt. Rättfärdig betyder att du är skuldfri. Inte för att du lever perfekt, inte för att du aldrig syndar, utan för att Jesus tog hela skulden på sig. Han tog din synd och du fick hans rättfärdighet, så att du skulle kunna få ta emot Guds gåva, Guds välsignelse. Inte baserat på det du och jag gör, inte baserat på det som du och jag kan prestera, utan bara helt och hållet, 100-procentigt baserat på det som Jesus Kristus har gjort. Han levde ett perfekt liv inför Gud, och genom honom så får du och jag komma till Gud. Det står att genom honom har vi fått tillträde till Fadern genom den helige ande. Halleluja. Så att du kan varje dag, du kan förvänta dig, vaknar du upp på morgonen, så kan du bara förvänta dig, pappa, din himmelska fader är där, han vill tala till dig. Du har tillträde till hans tron, han älskar dig, han har ett gott ord för dig. kan se dig själv att hans ansikte spricker upp i ett leende när han ser på dig. Ja, men kanske du säger, men jag har inte läst perfekt, jag har inte läst Bibeln idag. Åh, jag glömde bort att be. Hur kan du säga det att Gud ser på mig med ett leende? Fadern, han ser på dig genom Jesus Kristus. Han ser på dig genom hans sons död. Han sätter på sig sina Jesusglasögon, tittar på dig genom Jesu lydnad, genom Jesu Kristi blod och säger, åh, du är godkänd. Du är älskad. Ta emot min välsignelse. Ta emot livet som du inte har förtjänat och ta steg ut i det livet. Den helige ande vill hjälpa dig och mig att ta steg ut i livet, uppleva nya saker tillsammans med Gud. Vad tråkigt det vore om vi lever våra liv bara utifrån vad vi kan åstadkomma. Gud har någonting större. Vi läste att genom den överflödande nåden och rättfärdighetens gåva så är du och jag kallade att regera i livet. Halleluja. Det var vers 17 det. 1917 års översättning säger, du och jag är kallade till konungsligt välde i liv. Ett konungsligt välde i liv. Och den engelska översättningen Amplified Bible säger, reign as kings. Genom den överflödande nåden så ska du och jag få regera som kungar. Det är väldigt starka ord. Alltså, jag vet inte om du någon gång har vaknat upp på morgonen och känt dig som en kung. Det är kanske inte varje dag. Men alltså, genom Jesus Kristus, genom hans nåd, genom att nåden är överflödande, inte genom att du och jag blir frälsta av nåd och sen så tänker vi, ja men nu har jag tagit emot så mycket, då får jag se till att skärpa till mig här, nu har Gud frälst mig, nu måste jag bättra på mig, nu får jag liksom jobba ännu hårdare här. Men Paulus säger själv att det är inte jag har arbetat mer än ni alla, men inte jag, utan Guds nåd som har varit med mig. Nåden har varit där hela tiden. Nåden har kommit till dig och mig. Det är inte en billig nåd. Det är en nåd som Jesus Kristus har betalat med sitt liv, med sitt dyrbara blod. Så att nåden skulle få överflöda in i ditt och mitt liv. När vi, om vi misslyckas, så får vi ta emot ny nåd. Gå vidare tillsammans med honom. När du och jag, liksom som Petrus, blev svag i sig själv. Han blev förkrossad i sitt hjärta. Han upptäckte sin svaghet och han predikade. 3000 blev frälsta. På samma sätt när du och jag dör bort från vår egen ansträngning, från att leva på något sätt som att vi vore kvar i lagen och vi har blicken på oss själva istället för på Jesu fullbordade verk. Då kan du och jag få uppleva Guds kraft. Vi kan få uppleva den överflödande nåden i våra liv varje dag. När vi ser på Jesus. Den helige ande är här för att vittna om Jesus. För att förhärliga Jesus, står det i Johannes 16. Halleluja. Vi läste aldrig det, men vi kan titta på det snabbt också bara. Johannes 16 och 13 till vers 15. Johannes 16 och 13. När han kommer, sanningens ande, då ska han föra er in i hela sanningen. Ty han ska inte tala av sig själv, utan allt det han hör ska han tala. Han ska förkunna för er vad som kommer att ske. Han ska förhärliga mig, till av det som är mitt ska han ta och förkunna för er. Allt vad fadern har är mitt. Därför sa jag att han ska ta av det som är mitt och förkunna för er. Den helige ande är här för att förhärliga Jesus. Han är här för att ta av det som är i fadern, i Jesus, och förkunna det för oss. Den helige ande är sanningens ande. Han vill föra dig och mig in i sanningen. Vad är det för sanning? Är det sanningen om hur misslyckade vi är? Eller vad alla tabbar som vi kanske har gjort? Vad du har tänkt den senaste timmen? Är det den sanningen som sätter dig och mig fria? Det är inte, nej, det gör inte det. Den sanningen trycker ner oss. Men den helige ande kommer för att uppenbara sanningen om Jesus. Om hans fullbordade verk. Om vem fadern är och vem vi är i Kristus. När vi ser på honom, då kan du och jag mer och mer också förvandlas och bli mera lika Jesus. Och den sanningen vill den helige ande föra dig och mig in i. Så du kan bara ta emot. Du kan säga: helige ande, hjälp mig. Nu sätter jag mig här vid Bibeln. Hjälp mig att förstå. Hjälp mig uppenbara ordet för mig. Och så kan du slappna av och så kan du förvänta dig att amen, Gud vill tala till dig. Jag tycker alla gånger som jag sätter mig ner och läser Bibeln och så känner jag att amen, nu måste jag få någonting här. Nu måste jag få någonting. Gud måste ge mig någonting här nu. Och så blir det som en prestation. Och jag brukar aldrig få någonting nästan speciellt då. Men när jag slappnar av, tar en stund, bara läser Bibeln och tänker amen, pappa älskar mig. Gud älskar mig. Han vill ge mig någonting gott den här dagen. Så slappnar jag av, bara läser några bibelord. Och då är det lättare för mig att ta emot. Då får jag ofta några levande ord som Gud uppenbarar. Den helige ande har kommit till dig för att stanna kvar. För att vara hos dig. Och hjälpa dig uppenbara ordet. Så att du och jag blir mer och mera lika Jesus. Så att vi kommer på vem vi är i Kristus. Att du är Guds ögonsten. Du är Guds rättfärdighet. Paulus, han försökte bygga på sin egen rättfärdighet innan han blev frälst. Han sa att ja, men om det kommer an på den rättfärdighet som byggs på gärningar, då har jag vunnit den. Men han hade kommit på att det inte är värt någonting, det som du och jag kan försöka att åstadkomma i oss själva, att bli godkända. Utan det enda som gäller, det är den rättfärdighet, det godkännande som Jesus har gett till dig och mig. Så du kan stå och titta in i spegeln och säga: jag är Guds rättfärdighet. Jag är godkänd, jag är skuldfri på grund av Jesus Kristus. Och då kan du och jag också förvänta oss att Gud också välsignar oss. Vi kan förvänta oss att Gud hjälper oss. Vi kan förvänta oss att Gud vill hela oss. I din själ, i ditt hjärta, men i din kropp också. Halleluja. Vi går tillbaka igen till Romar 5. Vi läste ju vers 1 och 2. Vi läste 17-21. Om vi tittar på vers 2 där i Romarbrevet 5. Genom honom har vi också tillträde till den nåd som vi nu står i. Vi jublar i hoppet om Guds härlighet. Genom Jesus har du fått tillträde till nåden som du och jag får stå i. Vi står i nåden. Du och jag kan tänka oss att vi står under en öppen himmel. Den är öppen på grund av Jesus. Om du går ut och ställer dig. Igår så var jag ute och gick lite och då regnade. Då fick jag vatten på mig. Men jag hade ett regnställ så att det gjorde ingenting. Men liksom himlen var öppen över mig där. I form av att det föll ner regn på mig. Och på samma sätt så vill Gud bara låta sin nåd regna ner över dig. Helt oförtjänt. Och han vill att du och jag ska få ta emot den. Men ibland så har jag upplevt liksom att ibland det känns som att himlen är stängd. Är det så att Gud har stängt himlen för en stund? Eller liksom det, han väntar och ser liksom hur jag ska reagera. Han stänger himlen ett tag och så låter han några jobbiga tankar eller omständigheter komma till mig för att pröva mig. Ja, men vi utsätts för prövningar många gånger. Men Gud har inte stängt himlen, men det som det kan hända är att våra hjärtan kan förändras. Om du och jag tar emot felaktiga tankar om vem Gud är, eller om vem vi själva är, vi kanske tar emot fördömelse, felaktiga tankar om oss själva, då kan det på något sätt bli som att ett tak har kommit över oss, fastän det inte finns något tak från Guds sida. Men du och jag liksom tänker kanske att ja, men jag måste förtjäna det här, jag kan inte ta emot den här välsignelsen, jag måste göra en motprestation. Alla sådana här olika tankar kan göra att du och jag får svårt att ta emot från Gud, från Guds nåd. Vi har fått tillträde till nåden. Jag tänkte på det som att om du tänker dig på att du är på Finlandsfärja, och då kanske alla har väl åkt Finlandsfärja här någon gång, och det finns buffé där. Och jag har ätit några gånger på den buffén, och det är som ett smörgåsbord, och det är som att du och jag kommer där och ja, men nu ska jag gå in på den här buffén och njuta, hålla måltid med mina vänner. Men så upptäcker jag att din plånbok är borta. Och sen så till råga på allt så är det upptaget också. Det är helt fullt buffén. Det är fullt med folk där. Finns ingen plats kvar, och du har också tappat plånboken. Vad gör du då? Ja, du tänker, ja, men då får jag bara lägga ner. Då får jag strunta i det. Jag får gå in till hytten och sura eller någonting. Men så bara mitt i allt så kommer en vän. Tjenare. Hej Patrik. Hej Pelle. Hej Lisa. Liksom. Kommer han där och bara, ja, men jag vill bara välsigna dig. Kan jag få bara bjuda dig på den här buffén? Och av någon anledning så bara kan han bara ta in dig, föra dig genom receptionen där, förbi kvinnan som sitter vid kassan och väntar på betalning. Men han har auktoriteten, han bara för in dig där, och du får sätta dig ner och du har en buffé framför dig, ett smörgåsbord, och du får sitta och hålla en måltid tillsammans med din vän där. På sätt och vis är det det som Gud har gjort också. Han har gett oss tillträde till sin nåd. Han säger att du bereder en måltid för mig i mina ovänners åsyn. Jesus, han vill sitta tillsammans med dig och hålla en måltid med dig varje dag. Du har fått tillträde till hans nåd. Vi ska titta på Lukas kapitel 15. Och det är också liksom frågan om hur du och jag reagerar om det är en sån här händelse i naturliga händer. Hur reagerar du och jag? Blir det svårt för oss att ta emot? Tänker du att nej, men jag måste betala tillbaka, jag måste förtjäna det här. Jag kan inte ta emot den här måltiden från min vän, utan jag måste göra en motprestation. Eller kan du bara säga, men tack. Tack min vän. Du kan säga tack Jesus som är din bästa vän. Paulus, han levde i tacksägelse. Han sa överflöda i tacksägelse. Det kan hjälpa dig och mig att hela tiden leva medveten om Guds nåd. När vi hela tiden lever och tackar för Jesu fullbordade verk, för det som han har gjort för oss på korset. Lukas kapitel 15. Ganska känt kapitel om den förlorade sonen. Det talas också om den äldre sonen som lever i fadershuset. Och Jesus tar den här bilden också för att visa oss vem Fadern är, vad han har i sitt hjärta för dig och mig. Den yngre sonen kommer på att nej, men jag vill ha tag i arvet. Jag vill försöka få tag i livet på min egen hand. Han hade inte upptäckt hur god hans pappa var. Han trodde att han var tvungen att måste åka iväg, så han fick sin del av arvet från sin pappa. Han åkte iväg till ett annat land och han slösade bort allt det han ägde. För att han trodde att det liksom var vägen till ett liv i frihet. Ett liv där han får liksom tillfredsställelse och bli den som han är skapad till. Men när han efter att slösa bort alla pengarna till slut kom på att amen, här sitter jag. Alla pengar är slut och jag har fått till och med liksom börja vakta svin här. Och jag får inte tillräckligt med mat. Det står att han kom till besinning. Han gick tillbaks till fadershuset. Och hur möter hans pappa honom. Det är det vi ska titta på här i vers 20. Lukas 15:20. Han stod upp och gick till sin far. Medan han ännu var långt borta fick hans far se honom och förbarmade sig över honom. Fadern skyndade emot honom, föll honom om halsen och kysste honom. Sonen sa till honom: far, jag har syndat mot himlen och inför dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Men fadern sa till sina tjänare: skynda er att ta fram den bästa dräkten, klä honom i den och sätt en ring på hans hand och skor på hans fötter. Och hämta den gödda kalven och slakta den och låt oss äta och vara glada. Ty min son var död men har fått liv igen. Han var förlorad men är återfunnen och festen började. Det här beskriver någonting av Guds faders hjärta för dig och mig. Sonen hade syndat, sonen hade liksom tänkt: men jag klarar mig utan fadern, jag får försöka bygga mitt liv på egen hand. Och så kan du och jag kanske också ibland frestas att tänka att vi ska bygga våra liv på oss själva, på vår egen styrka, förmåga. Och vi kanske ibland flyr bort lite från Gud. Men du och jag får hela tiden bara komma tillbaks. Och ni ser här hur fadern mötte honom. Redan när sonen var långt, långt borta så står det att han såg honom. Han skyndade till honom. Den engelska översättningen säger att han, någon av engelska översättningarna säger att han sprang. Ofta har jag hört att de äldre på den tiden hade en lång klädnad. Så det skulle betyda att han skulle vara tvungen att liksom lyfta upp klädnaden nästan och springa till sin son. Han liksom bara la ner sin prestige. Den här fadern och bara sprang sin son till mötes och kastade sig om hans hals, kysste honom och upprättade honom igen. Han klädde honom i den fina dräkten, han satte en ring på hans hand, skor på hans fötter. Det är Guds hjärta för dig och mig. Det är en bild på den överflödande nåden som gör att du och jag kan regera i livet, att vi alltid får komma till Gud, förvänta oss att han möter oss där vi är, oavsett vad vi har gjort, kan vi alltid komma till Gud. Halleluja. Och så var det en annan figur i den här berättelsen också. Det var den äldre sonen som hade varit hemma hela tiden i fadershuset. I vers 28 så läser vi om honom så här. Om den äldre sonen, då blev han förargad när han såg att pappa hade ställt till med fest för hans yngre son som inte hade förtjänat det. Då blev han förargad, ville inte gå in. Fadern kom ut och försökte övertala honom. Men han svarade sin far: här har jag alla dessa år slavat under dig och aldrig överträtt ditt bud. Och mig har du aldrig gett ens en killing så att jag kunde vara glad med mina vänner. Men när han där kommer hem, din son som har gjort slut på vad du ägde tillsammans med horor, då har du för hans skull slaktat den gödda kalven. Fadern sa till honom: mitt barn, du är alltid hos mig. Allt mitt är ditt. Men nu måste vi ha fest och glädja oss. Ty denne din bror var död men har fått liv igen. Han var förlorad men är återfunnen. Den här äldre sonen hade inte heller lärt känna sin fader. Varken den yngre sonen eller den äldre sonen kände sin pappa. Därför kunde de inte förvalta sina liv på rätt sätt. När du och jag känner vår fader, vår himmelska pappa, då kan du och jag leva de liv som Gud vill att vi ska leva. Vi kan förvalta de liven. Jesus säger: förbli i min kärlek. Jag älskar dig med den kärlek som jag har blivit älskad av min fader. Samma kärlek vill Jesus att du ska ta emot. Om du har liksom varit som den äldre sonen här, som har inte riktigt trott att du har fått förtjänat och fått ta emot Guds pappas välsignelse och hjälp, då vill den helige ande hjälpa dig den här dagen och varje dag. För det står att anden vittnar med vår ande, med vårt innersta, att vi är Guds barn. Guds ande är också barnaskapets ande som vill upprätta dig i den sanna identiteten som en son, som en dotter till Gud den högste, där han är din pappa. Pappan i den här berättelsen säger: mitt barn, allt mitt är ditt. Stämmer det in på dig och mig idag? Du och jag som är frälsta i det nya förbundet. Stämmer det in? Vad säger Guds ord? Gud som inte skonade sin egen son utan utgav honom till oss alla. Hur skulle han kunna annat än också skänka oss allt med honom? Gud har skänkt oss allt med Jesus. Men det finns bara i Jesus och vi får del av det. Bara i honom när du och jag sätter vår tro fullt ut till hans fullbordade verk. Till hans rättfärdighet och inte till oss själva. Vad vi kan åstadkomma, prestera, förtjäna. Den äldre sonen hade missat så mycket. Han trodde att han var tvungen att förtjäna sin pappas gåva, ställa till med en fest. Men fadern säger till honom här: min son, allt mitt är ditt. Det betyder han kunde ha tagit sig en kalv, han kunde ha ställt till med en fest. Halleluja, det är Guds hjärta för dig. Och den helige ande vill upprätta dig i barnaskapet. Ännu mer att du och jag får vara fria, älskade och ta emot hans kärlek. När du och jag tar emot hans kärlek, så kan vi leva ut den kärleken. Det nya förbundet, så står det att han skriver sina lagar i våra sinnen, i våra hjärtan. Den helige ande kommer in på våran insida och du och jag behöver inte leva som om vi vore under lagen, prestationen. Att du gör det här, du följer det här yttre och så får du till en förändring i ditt inre. Nej, Guds ande kommer in på insidan av dig. Du får liv och du får ta emot Guds kärlek. Guds ord säger: kärleken består inte i att du och jag har älskat Gud. 1 Johannes 4. Kärleken består inte i att du och jag älskat Gud. Att vi försöker sträva, försöka älska Gud. Ja, ibland så lyckas jag, ibland så lyckas jag inte, kan man tänka. Utan kärleken består i att han har älskat oss. Han har älskat dig. Guds ande har utgjutits i ditt hjärta. Guds ande har utgjutit Guds kärlek i ditt och mitt hjärta, står i Romarbrevet. Guds ande vill förmedla faderns kärlek, faderns hjärta till dig och mig. Halleluja. Tack Jesus. Remananana sekendia. Tack Jesus. Det står i ordet också, de ödmjuka tar emot nåd. Gud står emot de högmodiga, men de ödmjuka tar emot nåd. Jag tror att ödmjukhet är att vara Jesus-centrerad, inte självcentrerad. Ibland så blir jag självcentrerad och ibland så bara kommer jag på mig själv. Men Jesus, måste jag ha blicken på dig. Den helige ande vill hjälpa dig och mig att vara Jesus-centrerade. Och ödmjukhet är också att ta emot Guds ord, att kapitulera inför ordet, att tro på sanningen om vem fadern är, om vem du är i Kristus Jesus också. Att du är Guds rättfärdighet. Och genom den här rättfärdigheten så har du fått en ny position i livet som gör att du kan regera över omständigheter, synd, sjukdom. En kung, som vi var inne på innan, han talar och det blir så. Han springer inte omkring. Du och jag ska regera som kungar. Men en kung försöker inte springa omkring och göra allt själv. Utan han talar och hans tjänare lyder honom. Du och jag har makt att tala. Du och jag har makt att bedja utifrån att Gud har gett oss Jesu rättfärdighet. Inte att befalla varandra förstås att göra det här och det här och det här. Men du och jag har makt i andevärlden att tala, befalla, tala ut Guds ord, lösa ut Guds vilja, lägga händerna på de sjuka. Är du sjuk själv kan du lägga handen på dig själv och tala. Tack Jesus, jag är helad genom dina sår. Vi kan titta på Efesierbrevet 2 och 6, 7. Jag hoppas ni orkar lite till, det blev en lång predikan här. Ja, han har uppväckt oss med honom och satt oss med honom i den himmelska världen i Kristus Jesus. För att i kommande tider visa sin överväldigande, rika nåd genom godhet mot oss i Kristus Jesus. Gud har uppväckt dig med Jesus. Helt oförtjänt. Det största undret började när du blev frälst, när du tog emot Jesus Kristus. Då tog han dig bort från att vara en syndare, och han gav dig sin rättfärdighet. Han reste dig, uppväckte dig, satte dig med honom i den himmelska världen så att du får sitta tillsammans med Jesus. Du kan se dig själv att du sitter tillsammans med honom, bredvid honom. Han har satt dig där för att han ska kunna visa sin godhet mot dig. Om du älskar någon och du bara känner att ja, men jag vill ge någonting till den här personen som jag tycker så mycket om, så står du i en stor folksamling och du ser den här personen långt borta, men det är helt packat med folk och du har den här fina gåvan liksom. Det blir jättesvårt, du måste nästan kasta. Ja, men här har jag, älskar dig. Så kastar du bara gåvan till den här personen. Men så är det inte mellan dig och Jesus, mellan dig och Gud. För det står att han har uppväckt dig med honom. Du sitter tillsammans med honom. Fastän vi är här i Sibbo, Betania, den här dagen, så är du också, enligt Guds ord, tillsammans med Jesus. Sitter med honom i den himmelska världen. Över andevärldens första väldigheter, över omständigheterna, och du får tala Guds ord, du får liksom lösa ut Guds vilja, Guds resurser i ditt liv och i andras liv också. Det finns ett ställe i Lukas 8:22 som vi ska titta på. Till vers 25. En dag steg Jesus i en båt tillsammans med sina lärjungar. Han sa till dem: låt oss fara över till andra sidan sjön. De la ut, och medan de seglade somnade han. Då for en stormvind ner över sjön. Båten tog in så mycket vatten att den höll på att fyllas, och det kom i sjönöd. De gick då fram och väckte honom och sa: mästare, mästare, vi går under. Han vaknar, talar strängt till vinden och vågorna, och det la sig och det blev lugnt. Sedan frågade den: var är er tro? Förskräckta och förundrade sa de till varandra: vem är han? Både vindarna och vattnet befaller han, och det lyder honom. Det här är en intressant berättelse alltså. Tänk dig alltså, flera av lärjungarna, de var ju faktiskt erfarna fiskare. I det naturliga så var de säkert mera erfarna att vara ute på vattnet i båt än Jesus. De hade varit ute många, många, många gånger och fiskat. Och de hade säkert, det var säkert inte första stormen, men det var säkert en väldigt speciell storm. Så att till och med de med sin erfarenhet blev de förskräckta. De blev rädda, och Jesus han bara låg och sov i båten. För han hade sagt, ja, men vi ska åka över till andra sidan. Men de liksom, de reagerade utifrån sina känslor, utifrån kanske sitt förstånd, utifrån sina erfarenheter, så reagerade de. De blev rädda och de bara kände, men nu måste vi väcka Jesus här. Men Jesus hade ju inte kanske samma naturliga erfarenhet som dem. Men han bara vaknade till, han talade till vinden, han talade till stormen och vågorna, och på en gång så la de sig. Och de blev så förundrade liksom. Men han bara frågade: var är er tro? Säkert på ett kärleksfullt sätt, inget fördömande. Men han frågade, vad är er tro? Han menade, tror jag, ja, men ni hade ju faktiskt kunnat tala till stormen, till vinden, till vågorna. I hans namn hade de kunnat tala, ta auktoritet. Lita på det ord som Jesus hade sagt att de ska föra över till andra sidan. Men de reagerade utifrån sin erfarenhet, utifrån sin naturliga människa. Den helige ande vill hjälpa dig och mig att inte bara reagera utifrån våra känslor, omständigheter, det vi ser. Vi lever här i tro utan att se, står i Bibeln. Du och jag får leva, den rättfärdige ska leva av tro. Att vi inte bara styrs av det som vi känner och tänker och vårat förnuft, våra erfarenheter. Det är bra med kunskap, det är bra med utbildning. Men du och jag är kallade som rättfärdiggjorda genom Jesus Kristus. Att leva i tro på hans fullbordade verk så att vi kan tala till stormen, till omständigheterna, till vågorna i våra liv. Och det ska bli så. Och den helige ande som är andens svärd vill ge dig levande ord i olika omständigheter som du kanske kommer i, går igenom. Han vill lägga ner levande ord i ditt hjärta och du får tala ut det. Gör inte som jag liksom, när jag skulle bli andedöpt, så då, som jag berättade innan, jag tvekade. Jag, nej, men det här är bara från mig själv. Jag vågade inte tala ut det i tungor. Utan du, när du känner att du får ett ord i ditt hjärta, tala ut det, be ut det. Du får be Gud, Guds ande, om levande ord som kan bära dig igenom olika omständigheter i livet. Halleluja. Ska vi ta en sista bibelställe så vi avslutar vi sen predikan. Johannes 6 och 5 till vers 13. När Jesus lyfte blicken såg att mycket folk kom till honom, sa han till Filippus, var ska vi köpa bröd så att dessa får något att äta? Det sa han för att pröva honom, till själv visste han vad han skulle göra. Filippus svarade, bröd för 200 denarer räcker inte för att alla ska få ett stycke var. En annan av hans lärjungar, Andreas, Simon, Petrus bror, sa till honom, här är en pojke som har 5 kornbröd, 2 fiskar, men varför slår det till så många? Jesus sa, låt folket slå sig ner. Det var gott om gräs på det stället och det slog sig ner. Det var omkring 5000 män. Jesus tog bröden, tackade Gud och delade ut till dem som var där. Likaså av fiskarna så mycket de ville ha. När de var mätta sa han till sina lärjungar, samla ihop de stycken som har blivit över så att det inget blir förstört. De samlade ihop dem och fyllde 12 korgar med de stycken som hade blivit över av de 5 kornbröden när de ätit. Jesus han testade, prövade Filippus här. Han såg behovet, det var tusentals folk, det, alltså människor. Det var 5000 män och antagligen jättemycket. Antagligen var det ingen manskonferens på gång där. Jag tror inte att Jesus, han hade nog talat nog säkert till både kvinnor och barn och män. Så att om det var 5000 män så var det kanske lika mycket kvinnor. Det var mycket barn antagligen också. Behovet var jättestort. Han ville pröva Filippus. Han frågade liksom, men var ska vi få bröd för att mätta alla dem? Och Filippus reagerade. Hur? Ja, men han började räkna, kalkylera. Ja, tänkte liksom, hur mycket kommer det att kosta för att kunna köpa bröd till alla de här? Och sen så kom Andreas, en annan av hans lärjungar. Han hade fått tag en pojke som hade kanske sin matsäck med sig. 5 bröd, 2 fiskar. Och han hade liksom antagligen kommit för att bära fram det till Jesus. Den här lilla pojken. Men Andreas han tänkte också i det naturliga. Amen. Här är ju en pojke med 5 bröd, 2 fiskar. Men vad förslår det? Hur skulle det kunna räcka till så här många? Han var också inne i det här naturliga tänket. Och det är bra, Gud har gett oss ett intellekt. Gud har gett oss en själ. Men du och jag får inte glömma att Gud är vår källa. Den här pojken, han bara handlade i en enkel tro. Han liksom hade bara blicken på Jesus. Han ville bara bära fram. Kanske det var hans matsäck som han skulle ha den dagen. Han bar fram den till Jesus. Och vad händer? Jesus välsignar de här bröden. Han välsignar de här fiskarna. Och alla dessa människor får mat att äta. Till och med blir det 12 korgar över. Så är det också att vara tjänare för dig och mig i det nya förbundet. Vi läste från början av predikan. Han har gjort oss, han har gjort dig duglig att vara en tjänare. Det kommer inte an på din och min förmåga. Vi får bara bära fram till Jesus det som Gud har gett dig. Ett vittnesbörd kanske, någonting som Gud har gjort i ditt liv. Och du kanske sitter och tänker, men det här är inte mycket, men det här är ingenting att komma med. Nej, men det är inte sant. Det är inte sant. Du får bära fram det till Jesus som den här lilla pojken bar fram de här bröden, de här fiskarna. Och Jesus välsignade det och det blev ett under. Jag fantiserar lite runt den här berättelsen liksom, att den här killen, han kanske bara sprang hem sen till mamma. Liksom, mamma, mamma, vet du vad jag var med om? Jag fick vara med och mätta flera tusen människor liksom. Och det fantiserar jag lite grann, men det kan ske under, alltså när vi bär fram någonting till Jesus. Vi sätter vår tro. Tro kan också bli prestation, men jag kan säga bara, ha blicken på Jesus. Sätt fäst blicken på honom. Bär fram det som du har. Din gåva, kanske det är en musikgåva eller en gåva att be för människor eller att dela ordet eller att visa kärlek, barmhärtighet, att ge eller någonting annat. Du får bara bära fram det. Jesus, jag bara överlåter min gåva till dig, jag överlåter mig själv till dig. Då kan han komma med sin välsignelse. Då kan han komma och verka fram det som inte du och jag kan åstadkomma i vår egen kraft. Halleluja. Amen. Tack Herre. Tack att du mättar oss med ditt bröd. Du mättar oss med ditt ord, Jesus. Tack för de orden som har varit från dig den här dagen. Jag ber. Vi bara tackar dig, Fader, att det ska få bära den frukt som du vill att det ska bära. Vi tackar att det ska få bära en bestående frukt, Fader. Och tack att du är här för att möta oss just nu.